En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välfärden får minskade resurser och ökande behov. Byråkratiska bördor ökar och personalens självbestämmande minskar. En tredjedel av de anställda i välfärden dras med stressrelaterade problem. Hur är det egentligen ställt med välfärden? Och hur står den rustad inför en kris? Om det ska vi prata med Kommunalarbetarförbundets ordförande Malin Ragnegård i dagens avsnitt av Starta pressarna. En podd om ekonomi och politik denna vecka med Daniel Sunen och Mats Järnek. Varmt välkommen hit till Katalys, Malin Ragnegård.
Tack så mycket.
Kul att du är här. Du är ordförande för fackföreningen Kommunal, Kommunalarbetarförbundet. Heter ni det långa namnet fortfarande eller är det, heter ni Kommunal?
Det är Kommunal. Vi heter fortfarande Kommunalarbetarförbundet, ja. Men det är knappt någon som säger det.
Ja, det är en jävligt lång långa mejladresser. Ja. Men det är så fint tycker jag med de här Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Kommunalarbetarförbundet, alltså det är Pappersindustriarbetarförbundet och så. Har du någon relation till de här långa namnen?
Det var jag som skrev det här nu.
Ja.
Jag tror det är säkert för osäkra att skriva ut hela, men nej, det är lite det är lättare att bara säga kommunal.
Ja, nej, men det är klart. Och det har man väl kanske alltid gjort också. Man är kommunalare, men man, så här, på kongresserna så heter det en annan sak.
Mm.
Med mig också som ni har märkt, Max Järnek, min kollega. Malin, du representerar ju nästan en halv miljon medlemmar och ni förhandlar ju villkor och avtal för långt mer än så, alltså kanske upp mot någon miljon människor på arbetsmarknaden i välfärden. När vi gjorde klassutredningen här för några år sedan på Katalys, det var ungefär när du blev ordförande kanske, det var 2021. Blev du ordförande då?
November 2021.
Ja, det här var på våren 2021, så då gjorde vi den här klassutredningen i bokform och då var en av de saker som jag inte visste, jag kanske kunde tänkt ut det själv, men jag visste inte innan det att undersköterska är Sveriges vanligaste yrke.
Mm,
det är väldigt många människor som ni representerar och företräder. Hur är det ställt med välfärden i Sverige 2025?
Men kortfattat så är välfärden underfinansierad, underprioriterad och underbemannad. Så det står inte så bra till med välfärden generellt sett. Och det här drabbar ju välfärdsarbetarna i största utsträckning. Det är ju personalen som jobbar i verksamheten som får lida för att de som har möjlighet att förändra det här, politiker och arbetsgivare, inte tar sitt ansvar helt enkelt. Personalen springer hela tiden lite fortare, gör lite mer på sin egen hälsas bekostnad. Och det är därför det ser ut som det gör det du inledde med, bland annat med sjukskrivningstalen.
Alltså jag tänker att det är lite grann så här som... Duplantis på något sätt, att han kan töja sig och hoppa en centimeter högre och fem centimeter högre, men han töjer sig hela tiden mot sitt, liksom, med dina medlemmar och de som jobbar i välfärden, de tvingas liksom hela tiden göra det omöjliga, alltså man tvingas hela tiden springa fortare, göra liksom ett tuffare jobb på kortare tid och liksom lönen hänger inte med, om det ens hade räckt med en bra lön. Jag jobbade ju som kommunalare innan jag blev liksom journalist och jobbade på ABF och sådär. Och det är snart 30 år sedan. Jag jobbade som skolvaktmästare. Jag jobbade som fastighetsskötare i allmännyttan. Jag vet faktiskt inte om de var kommunalare. För jag sommarjobbade bara där. Men jag tror faktiskt att de var kommunalare. Och sen jobbade jag framförallt. Jag jobbade i Parkliken Lugnet. Vi har just innan här kommit fram till att vi växte upp nästan samtidigt på samma plats. Vi har förmodligen...
Det är häftigt.
Jag satt sand på varandra i sandlån. Eller mulat varandra. Nej, jag visste inte. Det är jättespännande. Vi har gått i samma... I Västerhållsskolan med ett års mellanrum. Fan vad kul.
Ja.
Vi kanske har liksom mulat varandra eller liksom någonting. Det är ganska kul. Västerhåll är en jävligt fin plats.
Jättefint.
Liksom folkhemmet på något sätt.
Absolut.
Men så i mitt eget yrkesliv, framförallt då nästan 2 år i hemtjänsten efter gymnasiet. Och jag måste säga att de här jobben, de har ju väldigt stora kvaliteter. Att vara fastighetsskötare, åka runt på flakmoppen när man är 17 år. Hela sommarna, liksom klippa häckar. Jag hade en underbar kollega, Bosse, som ledde arbetet och han var väldigt glad när jag tog över det och drog på semester. Och så sa han varje dag när vi klippte häckar i 8 veckor, så sa han så här, och så gick vi på lunch och så sa han så här, ja, det är inte bra, men det är bättre. Alltså hur vi hade klippt de här häckarna. Men så gick vi på lunch och så liksom, och jag jobbade i hemtjänsten, så var det ett fantastiskt jobb. Men redan, det här var 98-99 jag jobbade där. Redan när jag jobbade där så var det som att nästan i realtid så blev det var ett väldigt, när jag började så var det ett väldigt trevligt jobb. Och sen blev det liksom under de här två åren, det måste ju varit de här värsta nedskärningsåren, så blev det liksom tyngre och jag såg liksom mitt schema som hade varit liksom hemtjänst och öppen hemtjänst med gamlingar. 3+4, liksom 3 före lunch och 4 efter lunch. Vissa gick jag till liksom flera gånger om dagen. Stor frihet, gå mer om att handla, laga mat. En gubbe jag fick laga mat och gjorde räkmackor liksom. Alltså för han skulle äta något. Alltså otroligt stor frihet. Och så bara på några månader, något år så där, så blev det i princip då långvård i gamla 50-talslägenheter i Blackeberg. Oerhört tufft. Jag tror mina kollegor, kvinnliga kollegor i 50-årsåldern, de skyddade nog mig, så jag hade nog det bästa schemat, för de tyckte det var kul att jag var där. Men liksom enormt engagerad personal, och jobbet blev liksom ett helvete, och dessutom ganska dåligt betalt, eller som liksom väldigt dåligt betalt. Alltså, vad är det som har hänt i välfärden? Det här är ändå 30 år sedan. Då blev det riktigt som var dåligt betalt och trevligt, till dåligt betalt och otrevligt. Mm. Och medlemmarna är kvar, folk, och det har inte blivit bättre sedan 98.
Snarare tvärtom, ska jag säga. Nej, men det har hänt mycket på de här 30 åren och 90-tal var ju 90-talskrisen och då skedde ju väldigt stora neddragningar och besparingar. Då var det ändå från en relativt ganska bra nivå. Självklart kändes det och blev försämringar, men det var ändå så här, ja, vi har fått det sämre, men det gick ändå. Men sen så höjdes ju inte det där igen, utan det stannade ju kvar på den här nivån. Och sen så fick vi också, på 90-talet kom det ju mer och mer med New Public Management, det blev privatiseringar, det var hela valfrihetssystemet, vi fick de här mätinstrumenten och tidsstyrningen, och allting skulle bara optimeras.
Nästan så mycket som möjligt. Nacken liksom.
Ja, och så att allt det här har ju liksom bara blivit mer och mer, och nu de senaste åren med inflation och allting som då man nästan känner igen från det 90-talskrisen. Inte riktigt lika illa, men det har ju varit stora besparingar inom välfärden under flera års tid nu. Från då nivåer som var otroligt tajta redan från början. Det fanns inga marginaler att ta av, och ändå så gjordes det. Så det är klart att det har blivit extremt tufft. Väldigt tufft. Och vi har en otrolig tydlig politisk skillnad i hur man ser på välfärden och finansieringen av välfärden och hur man ska styra och vad man har för ambitioner av välfärden. Och det här är ju, det är medlemmarna kommunal, det är välfärdsarbetarna som får betala priset för när man inte har tillräckligt höga ambitioner och ser till att den finansieras tillräckligt mycket så att man får rätt förutsättningar att göra det här jobbet som man tycker är så viktigt.
Och som är viktigt. Vad tänker du, Max?
Vi kanske skulle förklara detta bara med New Public Management som du nämnde. Det är ett begrepp som vi kommer upp längre fram också i podden, att vad betyder det för någonting?
Ja, men det blev ju hela hysterin med att man ska hålla på och mäta och styra hela tiden. Det ska vara kostnadseffektivt. Vi ser det ju fortfarande nu. Nu har det blivit väldigt uppmärksammat med minutstyrningen till exempel.
De sista dagarna,
ja, typ igår. Och det är ju fantastiskt på det viset att det äntligen börjar prata om det.
Ni har pratat om det i 5-10 år.
Vi har pratat
år, alltså.
Om det hur länge som helst. Och medlemmarna lever ju med det här varje dag. Så det är väldigt tacksamt ändå nu att det börjar pratas om det, att det kanske ändå kommer leda till någonting, förhoppningsvis. Men det är allt det här att det är som en industri, att välfärden ska liksom hela tiden producera och vara kostnadseffektiv. Man får inte ha lite tid över att faktiskt ge omsorg. Många kanske har sett den här filmen, Det omätbara.
Ja, den är fantastisk.
Den är fantastisk, och för att kunna göra det omätbara så måste det kunna mätas. Då måste man ha rätt förutsättningar, men måste ju mäta på rätt sätt.
Men tycker du att man ska, i grunden ska mäta det här allting, eller? Eller mäter man fel bara, eller ska man inte mäta?
Ja, man mäter fel. Man måste kunna reglera. Vi vill ju ha en reglering kring bemanning till exempel, att man får rätt förutsättningar för att det ska kunna finnas utrymme för att göra det omätbara. För att om man bara säger att det går inte att mäta, det bara måste ske ändå. Då blir det väldigt svårt att säga att man blir underbemannade. Så det måste finnas regleringar, men de måste ju vara till för att kunna ge rätt förutsättningar i det arbete man ska utföra. Inte för att optimera och få ut så mycket ur ekonomin som möjligt.
Mm. Vi kanske skulle säga någonting här också som ni har varit inne på, att det blir att man måste jobba snabbare och snabbare varje år. Att varje år så dras tumskruven åt liksom, att man måste göra lite mer men lite mindre varje år. Och det är någonting som vår kollega Niklas Altermark också har skrivit om och tillsammans med Åsa Plesner. Det här att de här osynliga kraven, hur kommer det sig att man måste jobba snabbare varje år?
Men det är alltså att man liksom, så här, om lönen ökar med 3% till exempel och andra kostnader kanske med 3%. Då tänker man i numera sedan 90-talet att välfärden, skola, sjukvård, museer, idrottsföreningar, de ska effektiviseras som om de vore industriproduktion. Så de får inte ökade anslag, utan de ska rationalisera. Och det kanske funkade i någon mening som du beskrev. Några år så kanske det fanns lite luft i systemet, så att man kunde på något sätt kompensera. Det blev lite stressigare, men det funkade fortfarande. Men tänker du att man har kommit nästan till en, liksom, en brytpunkt? Att, har du medlemmar som säger till dig att jag tänker sluta? Det här funkar inte. Jag vill ha ett annat jobb. Och samtidigt vet vi att välfärden skriker och kommer skrika efter inte minst äldreomsorgspersonal de kommande decennierna. Alltså, är det en brytpunkt på något sätt? Sen är det ju lätt att säga att jag vill sluta, för att folk måste ju försörja sig och då är jobbet det enda man har.
Vi har många som, alltså jag är ute på arbetsplatser väldigt mycket och jag träffar tyvärr många gånger medlemmar som gråter, som är helt slut, helt förstörda. Många som antingen tänker att de vill lämna eller har sökt andra jobb. Många som har lämnat till andra branscher. Vi släppte ju en rapport för något år sedan om personal som lämnar. Att det är en majoritet av de som jobbar i äldreomsorgen som överväger att lämna yrket. Inte för att man inte tycker om det, utan för att man inte, det är inte värt att riskera sin egen hälsa. Och då är det ju någonting, det är någonting som är otroligt sjukt i systemet. Att våran gemensamma skattefinansierade välfärd som vi alla är så måna om och stolta över.
Och som alla,
över,
behöver,
och som alla behöver och har höga förväntningar på. Det är där man blir som mest sjuk. Det är liksom riskyrken som vi är med och finansierar. Och som vi liksom också lämnar det dyrbaraste vi har till att ta hand om. Samtidigt som personalen som ska göra det då blir sjuka och inte orkar och vill jobba kvar. Så att det är verkligen en brytpunkt, och jag är faktiskt helt ärligt orolig för vår generella välfärd. Om den kommer kunna vara generell och jämlik för alla om det fortsätter på det här viset. För då kommer vi inte kunna ha det. Det kommer inte räcka till. De resurser som lyfts in i systemet räcker inte för att kunna ha en generell och jämlik välfärd för alla.
För att vi har ju ofta lyft fram i den här podden och i Katalys, vilket jag tycker är så här, det tål att återupprepa. Så att vi tar idag ut, och Elisabeth Svantesson stod i budgeten när hon presenterade nästa års statsbudget och berömde att nästa år så kommer liksom skatteuttaget i ekonomin gå ner under 41%, alltså ner mot 40. Och då vet vi att vid millennieskiftet då, när vi gick ut och började jobba i välfärden, då låg det runt 50 skatteuttaget. Och det innebär ju att man har sänkt med liksom 9-10%. Det är alltså 600 miljarder per år någonstans. Drygt kanske egentligen mer. Alltså det är ett Göteborg av undersköterskor. Ett Göteborg av brandmän, poliser, socionomer. Alltså, nu menar jag att man ska höja skatten med 600 miljarder. Jag tror det är en dålig valstrategi framförallt. men så här, men det säger någonstans om storleksordningar. Och att alla är ju någon gång födda, oftast på ett sjukhus, av personal där. Alla har någon gång gått i någon förskola, haft en dagmamma eller gått i skolan i alla fall. Det här är ju kärnan i livet. De flesta kommer, även om de inte längre får så mycket äldreomsorg, så kommer de flesta till slut ligga på ett sjukhus och dra sin sista suck. Och då har man kanske otur att inte barnen kan komma, eller man kanske inte har några barn. Då är det förhoppningsvis en undersköterska som håller den i handen. Och jag tror folk, om det skulle vara ett riktigt val, så att säga ett riktigt politiskt val, vill du ha det här 10-11 jobbskatteavdraget? Vill du ha tredubblat rotavdrag för att kunna få rabatt och byta kök? Liksom, det har vi satsat väldigt mycket på. Eller vill du att man först och främst säkrar det som finns idag och höjer kvaliteten? Se till att det kanske anställs hundratusentals nya välfärdsarbetare som får bättre villkor och utbildning och så vidare. Då tror jag folk skulle välja det här som hellre skatt om det går till dina medlemmar till välfärden. Vad tror du om det?
Nej, men absolut. Och det hör man ju ofta, att jag skulle gärna betala mer skatt om jag visste att det gick till vård, skola och omsorg. Men det är det här som är problemet, att man inte ser. Det är inte ett transparent system heller. Och det är ju en annan stor fara i det politiska systemet, att man kan stå och göra de här pressmeddelande satsningarna som man säger är historiska och man har satsat otroligt mycket. Men så går jag som undersköterska på min arbetsplatschef där chefen säger nu ska vi spara för vi ligger back i budgeten. Ja, men då stod jag på tv igår och sa att det var en historisk satsning på välfärden, på vården. Ja, men så är det inte. Och det här blir ju väldigt, alltså då har man ju ingen tillit i politiken längre. Så det här behöver man ju också titta på. Och det här finns det ju förslag på. Inte från den här regeringen som lägger sin budget nu, men från oppositionen som har anammat det, precis som vi också tycker, att det ska indexeras. Det måste värdesäkra statsbidragen.
Man måste väl först och främst också lite grann höja upp allting. Absolut. Med domkraft.
Måste höjas ordentligt.
Man langar in kanske 1% av BNP, 60-70 miljarder eller 100 miljarder kanske, och sen indexerar man.
Verkligen.
För att nu blir det som det
inte indexeras från det som är idag.
Nej.
Det skulle ju inte gärna. Men det är märkligt för att när kriminaliteten och brottsligheten ökar, då säger man att vi måste ha mer poliser. När det liksom är oroligt i vår omvärld måste vi ha ökat till militären. Men när välfärden inte fungerar, då är det ingen som säger vi måste ha mer välfärdsarbetare, vi måste ha fler undersköterskor, vi måste ha fler barnskötare. Utan då ska det liksom lösas på andra sätt, med mer effektivisering och annat som inte funkar.
Alltså en sak som jag ibland nämner eller drar när jag är ute och föreläser, jag pratar väldigt ofta om välfärden och resurserna. Och liksom, jag tycker liksom att min politiska vision är någonstans en bra välfärdsstat. Och det var liksom det som var hjärtat i arbetarrörelsen, att liksom bygga en välfungerande stat som fick liksom, där era medlemmar är som kärnan tillsammans med andra yrkesgrupper. Och då, det här är bara en liksom bild i mitt huvud. Liksom, det var att när jag var liten, då fanns det så här roliga historier om kommunalare. Det fanns här, någon bild att det var liksom lite slappt i systemet. Och man kanske, det fanns folk som kanske, alltså på 80-talet, att man kanske var liksom, man kunde vara på vaktmästeri på en skola fast man kanske inte liksom sprang hela tiden. Utan man kanske var lite ont i ryggen eller så, va? Och så blev det så här någon sorts moderat skämtande om att det här var liksom någon sorts kommunala liksom, vilade sig, va? Och så brukar jag, liksom, poängen är att ingen skämtar om det där längre. Det kanske inte, det var ju något inte sant i stora drag, men det kanske fanns en sanning av att det fanns luft i systemet. Och idag finns ingen luft i systemet. Ingen skulle, om man skulle sitta på en middagsbjudning ens i Danderyd, och börja, alltså även bland moderater, och börja skämta om att kommunalare, hur man går och skruva in en glödlampa. Idag skulle man ju snarare säga 7 HR-chefer och 8 inhyrda konsulter, inte kommunalare. För verkligheten är att det finns ingen luft i systemet. Alla vet att de som jobbar i era yrkesgrupper jobbar så att de fan knappt står upp efter arbetsdagens slut.
Verkligen, och det här började ju efter 2000-talet där, eller börjar, men då märkte jag av det väldigt mycket. Då kom jag ut på arbetsmarknaden, så att jag var uppväxt i Västertorp. Min mamma flyttade upp till Dalarna, så i Falun började jag jobba som personlig assistent och på gruppbostad inom LSS. Det var också där jag blev fackligt aktiv. Och där märkte jag när jag började vara på sessionen och var facklig företrädare, att från att det kunnat vara så att man fick någon arbetsskada, man fick ont, man blev lite äldre, man kunde inte göra jobbet fullt ut lika mycket som man hade kunnat, då kunde man få andra arbetsuppgifter. Man kunde få en lite lättare vardag för att ändå kunna vara kvar. Men det där blev det, man stramade åt det där mer och mer. Och man började med de här utköpen. Man köpte ut människor.
Utrensningar.
Ja, rensade ut. Och då blev ju sjukstatistiken blev ju väldigt fin.
I den verksamheten?
I kommunen. Men man satte dem ju ut i arbetslöshet istället. Och man skulle prövas mot hela arbetsmarknaden. Så det här, alltså det blev tuffare och tuffare.
Och sen kom Reinfeldt åren då med liksom fas 3.
Ja,
och
sen kunde man inte vara där heller. Så att det blev otroligt tufft. Och man kan ju tycka vad man vill om att det kanske var, om det var lite för slappt, men det var ändå ett sätt att ta hand om människor. Att man kunde, kanske under perioder i sitt liv, få ha det lite enklare.
Jag tror, att det
och
var
lite...
väldigt, jag tror verkligen att det var helt, alltså, jag tror välfärden, alltså, jag tror det skapade ett, alltså, på min skola där jag var vaktmästare, där hade vi en som säkert var lite alkoholist, eller han var det. Och han kanske inte jobbade alla dagar i månaden, det kanske var lite sjukdagar här och sådär. Men han jobbade ju säkert 18 av 20 dagar, alltså i schemat. Och liksom, det är väl fan bättre då än att man arbetar 0 dagar och blir förtidspensionär och sen socialbidragstagare. Alltså det blir något väldigt omänskligt i det här samhället om alla hela livet, 45 års tid, ska vara perfekta hela. Får man minsta problem, vilket alla får, av hälsoskäl eller psykiska skäl, eller man mår dåligt under en period, man kanske har problem hemma, då måste det finnas det vi pratar om nu med välfärden är att det är så oerhört tidspressat, då kan man ju inte ha ett sånt jobb. Och det finns inte de här reträttspositionerna för den som är 63 år och har ont i ryggen eller har liksom sociala problem. Jag tror att i grunden blir ett väldigt omänskligt samhälle. Sen ska vi inte ha en offentlig sektor som har liksom, och det är väldigt långt dit. Vi kan ta upp det när det är ett problem.
Ja. Att det finns för mycket. Verkligen, ja. Verkligen.
Men man går ju miste om väldigt mycket erfarenhet också. Om alla som har varit länge på ett jobb och blir utslitna, om de plötsligt får sluta, då går man ju, även om de inte bidrar rent fysiskt på samma sätt, så har de ju massa kunskap.
Massa kunskap, erfarenhet.
Det var ju den här mannen som lärde mig mitt jobb som skolvaktmästare. Han fick ju ta ansvar för mig och andra praktikanter och lärlingar och sådär, va? Nej, men, ja.
Och det kommer ju, det är ju fler och fler som inte orkar producera lika mycket som man då som arbetsgivare vill, eftersom det inte finns någon återhämtning under arbetspasset. Utan det är högt tempo hela tiden. De allra flesta andra jobb, i alla fall inom tjänstemannasektorn, så är det ju lite varierande.
Och man kan jobba hemifrån någon dag.
Man kan jobba hemifrån också, men även om, alltså, man kan ha stressiga perioder, men sen så går det ner lite grann och man får en liten återhämtning. Man kan sätta sig och ta en fika med kollegorna eller göra någonting annat en stund. De där stunderna finns inte och de försvinner hela tiden, överallt. Nu är det liksom ett skräckexempel som jag hör från hemtjänstpersonal som tar hormonmediciner för att inte ha mens på arbetstid, för att jag hinner inte gå och byta mensskydd.
Alltså det är faktiskt inte klokt.
Nej, det är helt fruktansvärt.
Det låter faktiskt sjukt.
Det är sjukt på riktigt. Man dricker inte kaffe för att då kommer jag behöva gå på toaletten och det kommer jag inte ha tid med. Alltså det är en sån enorm press hela tiden.
Alltså de sista dagarna när vi satt med manus här, jag har ju hört många av de här nyheterna, läst dem, sett dem i tv. Det har varit sista 14 dagarna nästan som du var inbokad långt innan detta, men liksom att vi skulle ha dig i podden här. Men det har ju varit sista 2 veckorna, kanske 3 veckorna, en uppsjö av skandaler som handlar om hemtjänst, äldreomsorg. Sveriges Radio har gjort flera grejer nu sista dagarna. Och där säger då den nya äldreministern Anna Tenje. De är så många nya statsråd i den här regeringen. Och jag tänker att de är borta snart, så jag orkar knappt lära mig deras namn. Hon är moderat och hon säger då, låter som en kommunalare kanske, att det här med minutstyrning är ingen bra idé. MS-sjuka Anne-Maj i Trollhättan beskriver minuthetsen från då brukarperspektivet. Att det känns som att vi är kreatur. Men äldreminister Anna Tenje vill inte lagstifta bort minutstyrningen i hemtjänsten. Vad borde man göra?
Ja, alltså vi har ju påtalat det här så länge. Och det enda vi fått i svar både från politiker och även från arbetsgivarorganisationer är ju att vi måste sprida de goda exemplen och vi måste liksom lyfta det och så det får spridning. Men det går ju så långsamt.
Det låter som det funkar ganska
det
dåligt.
Det går jättedåligt. Och då måste man ju faktiskt våga gå in och ta krafttag. Om man vet att det finns ju liksom forskning och väldigt så här vedertaget vad det är för ledarstil som gör att man presterar bra på jobbet. Och det är att man får inflytande, man får vara delaktig, man blir lyssnad på, man har tillit till sin personal. Då får man bättre resultat istället för att man centralplanerar och toppstyr och minutstyr människor när man ska leda. Det blir väldigt dåligt och det här är liksom vedertaget, det vet ju alla. Och ändå tillåter man det då i våran gemensamma skattefinansierade välfärd, att det bara får pågå. Och man får ju bara sämre och sämre resultat i form av bland annat sjukskrivningstal som också är jättedyra, inte bara ett mänskligt lidande. Så självklart borde man ju gå in och säga att det här ska vi inte hålla på med längre. Vi ska åt det här hållet, för det vet vi funkar mycket bättre.
Men man skulle ju låta ansvariga politiker oavsett partifärg liksom prova att vara minutstyrd. Alltså det är ju omänskligt, det är ju liksom inte, till och med i industrin så rör man sig bort från det. I de fabriker som liksom vill ha någon liksom som framtid, framförallt var det ju så tidigt, då rörde man sig bort från sekundstyrning och löpande band till liksom team som jobbar ihop. Jag har alltid funderat, varför får inte äldreomsorgspersonalen sätta sina egna scheman? Alltså jobbet, det här jobbet ska göras, och så får man se till att det finns resurser och personal. Men de här personerna som gör det är ju superkompetenta på att till exempel ett hemtjänstdistrikt som jag själv har jobbat, liksom, hur de ska organisera det, vilka som passar ihop, och han behöver lite tid extra på morgonen och så här. Alltså det där ska ju inte någon chef någonstans högt vinstdrivande, gärna då inom privat upphandling, bestämma liksom åt dem.
Ja, och det är dessutom så att om man har ju mer minutstyrning och detaljstyrning, desto mer administration behöver man också. Man måste ha massa människor som är anställda med att sitta och övervaka administrera alla andra istället för att låta dem administrera sig
själva.
Och
då blir frågan, har de klarat minutstyrning? Har de följt vårt new public management schema? Jag tänkte bara som det här med new public management. Alltså det är ju så här ny offentligt ledarskap. Så att man ska styra den offentliga sektorn som den privata sektorn, vinstdrivande bolag. Och det är ju grunden en misstro mot det offentliga. Att man säger att det här är ineffektivt, det här är dåligt, vi vill ha mindre av det. Eller liksom det ska bli billigare, sänk skatten. Men grejen är ju med den att då i de här, just, alltså jag har inget problem att man tillverkar varmkorv i en fabrik och att det är effektivare först andra året än året innan. Att liksom man fixar maskinen, man har en bättre förpackningsanläggning och så går det snabbare och blir billigare och så gör de större vinst. Okej, det kan jag leva med. Men att hålla en gammal människa i handen när den personen ska dra sin sista suck, när ett litet barn trilskas på morgonen och inte vill gå ut och leka med de andra barnen på gården eller vad det nu är, eller inte vill äta lunch. Att då ha kvaliteten är ju att ha tid att vara en medmänniska.
Den tid det kräver.
Den tid det kräver.
Verkligen.
Och man kan ju duscha en gammal människa. Man kan spara in pengar på att ta kallvatten istället för varmvatten. Och man kan göra det väldigt brutalt och effektivt. Men man kan också se till att det blir en helt okej upplevelse. Och då tar det säkert kanske två personer. Och framförallt kanske det tar en halvtimme. Och inte tre minuter. Och det kan vara olika en dag från en annan.
Absolut. Och det finns ju några få, tyvärr inte så många, men det finns några goda exempel. Och SVT lyfter ju bland annat Mörbylånga. Det är ju synd att man liksom har svårt att hitta de här goda exemplen.
Är det nere
på Öland? Ja, precis. På Öland. Jag har varit där själv. Och det är liksom fantastiskt. Och det är ju synd också, det är liksom lite provocerande nästan, att man tycker att det är en så här fantastisk grej.
För det är bara bra äldreomsorg.
Det är som borde vara självklart överallt. Där frigjorde man ju tid för undersköterskor att faktiskt kunna få organisera arbetet så som det borde vara och så som det funkar bäst. Både för de äldre och för personalen. Och så börjar man jobba på det viset. Och det är personalen själva som leder dagarna och som styr om när det behövs och som vet vad som behövs och hur lång tid olika saker tar. Och det funkar fantastiskt bra, och även budgeten har gått bättre efter något år av det här arbetssättet. Så att, men ändå så väljer så många kommuner att göra helt tvärtom. Att bara toppstyra mer och mer och alla i hela kommunen ska jobba på exakt samma schema så att man kan precisionsbemanna minut för minut där man behövs. Så att det inte finns någon liten lucka av tid till återhämtning.
Men jag menar, vi kommer inte klara, alltså om de här jobben inte blir så att säga attraktiva, om de här jobben inte blir möjliga att ha för en människa som till exempel har en familj eller som vill ha en menstruation och kanske kunna få barn och sådana saker.
Liksom, orimliga krav.
Dessa orimliga krav som kommunalarna reser hela tiden. De där orealistiska att få man människa. Liksom. Ni släppte ju nyligen alltså då kommer man inte klara välfärden. Liksom, då kommer man inte klara liksom, att bemanna detta om man inte tvingar folk. Liksom. Men jag tänker så här, ni släppte nyligen en rapport ihop med era andra fackförbund. Ni håller på att bilda något nästan liksom, ser vi, en sån här industriavtals liksom, fast välfärdsfacken i välfärden håller på liksom, att bilda ett gemensamt paraply, känns det som.
För 5 år sedan bestämde vi oss för att vi blir starkare om vi driver våra frågor tillsammans. Vi som organiserar medlemmar inom välfärden och offentlig sektor framförallt. Så då gick vi ihop och så har det här liksom byggts på under flera år. Och det är vi är 5 förbund som är med i det här. Det är vi Kommunal, det är Vision, det är Vårdförbundet, Sveriges lärare och SSR, Akademikerförbundet. Och vi har släppt lite olika rapporter, gjort lite debattartiklar, insändare, haft seminarier på Almedalen och gjort lite utspel. För vi är överens om väldigt mycket kring kompetensförsörjningen och finansieringen framförallt.
Och ni släppte nyligen då en rapport som hette, nu får jag titta, Från urholkning till utveckling. Och då beskriver ni det vi varit inne på en del, liksom det här att välfärden får mindre resurser och framförallt mot behoven. Vad tänker du, Max? Du har liksom tittat lite grann på den där.
Ja, precis. Ni listar några olika skäl till att det blir mindre resurser. Och som du nämnde förut så har skatteuttaget minskat med 450 miljarder per år till och med. Ja, det är väldigt mycket.
Det är obegripliga summor.
Ja,
alltså.
Ja. Allt annat lika då.
Ja, ja.
Men samtidigt är det så att kommunerna och regionernas andel av ekonomin har ju varit i stort sett den samma, eller till och med ökat lite sedan år 2000. Att om det är 20-22% något sånt där av ekonomin som fortfarande är kommunens budget. Den är inte hela kommunens budget välfärd, utan någonstans var försvinner de här pengarna om det är så att kommunerna ändå spenderar lika mycket som de gjorde år 2000 eller till och med mer. Men välfärden har mindre pengar. Vart går de här pengarna? Vart försvinner de? Är det något svart hål som de sugs ner i, eller vad är det som händer?
Ja, det är ju lite så man upplever det som välfärdsarbetare som är där ute på arbetsplatserna. Vart tar alla
historiska
pengar vägen?
Historiska satsningar liksom.
Ja, ja, men precis. Dels så har ju på många kommunkontor och regionkontor så administrationen har ju ökat väldigt mycket. Det har tillförts väldigt mycket resurser och det har ju att göra med att kraven har ju ökat också för vad kommuner och regioner har för ansvar och uppgifter. Och då istället för att kanske anställa mer personal i den liksom, dagliga verksamheten i olika, på olika arbetsplatser anställer man en projektledare, man anställer någon som ska vara ansvarig, strateg för något område och så tänker man nu får vi det här på plats. Och det där har ju ökat och sen, ja, det är mycket samtidigt som kraven ökar så har ju också behoven ökat. Det är ju fler som behöver välfärden idag än vad det var för 20-30 år sedan. Både i demografin men och i förskolan, där pratar man ju nu om att barnantalet sjunker så att man kan varsla barnskötare och lägga ner förskolor. Men det är också fler som använder sig av förskolan. Nu är det ju en debatt om att man ska få använda den ännu mer.
Ja.
Så.
Jag hörde verkligen till där när jag såg statistiken här att nu idag så är det 85% av alla barn mellan 1 och 5 som går på förskola. Och 1990 så var det bara 50% som gick i förskola. Så det är ju en enorm ökning. Och den stora ökningen också av yngre barn mellan 1 och 3 där man behöver som mest personal. Så där har ju verkligen utökats i vilka behov som finns. Och sen så är det många som inte kan svenska heller, vilket kräver ännu mer arbete. Så att det har ju blivit ökade bördor för välfärden.
Ja, men verkligen. Och det är ju jättebra att vi har en förskola där fler barn kan vara och få tillgång till. Och då förhoppningsvis för att föräldrarna då är ute och jobbar och tar plats på arbetsmarknaden. Men då måste man ju tillföra de resurser som krävs för det. Och jag skulle ju säga att det är en myt det här med om att bara för att barnantalet minskar så kan vi minska personalen i förskolan och lägga ner förskolor. För vi har otroligt stora barngrupper. Vi har låg personaltäthet när det gäller bemanningen. Det är ju höga sjukskrivningar även inom förskolan. Och vi har gjort rapporter kring det också, hur stressande det är. Just med det här med att ha hela den här samvetsstressen. Ska jag trösta det här barnet eller ska jag springa och rycka in på andra
barnet.
Stället?
Ja. Vilket barn
alltså,
ska
vad ska jag välja att hela tiden gå med den där stressen och dåliga samvetet?
Det är väldigt många små barn på väldigt få personal. Och jag tycker också en sån här grej som är liksom, det verkar vara så njugg liksom inställning liksom att det var något år sedan här en kollega berättade liksom att personalen på förskolan fick liksom inte, de fick inte influensavaccin. Så de hade någon jätteutbrott där av influensa. Jag tycker inte man ska tvinga folk att vaccinera sig. Men det var ju som så här, det verkar vara så njuggt. Liksom man har rapporter om det, snart är det jul här. Och då är det självklart många arbetsplatser att man får ett julbord och man får en jultallrik och man kanske går och tar en öl med sina kollegor och sådär. Avslutar liksom terminen och går liksom i någon sorts liksom andra andning. Men för kommunanställda, då dras det alltid in liksom, fast kommuncheferna åker på sitt julbord. Alltså, varför är det så njuggt? Liksom, alltså, jag tycker det där är, det är så, som är, alltså, det är väl självklart, fan, de här människorna som gör kanske, det är ett av de viktigaste jobben som finns. Ta ansvar för barns utveckling och gamla människor och vård och omsorg på alla sätt och även andra medlemsgrupper se till att samhället funkar. De får liksom en armbåge på något sätt. Och då har man dessutom ganska dåliga löner och villkor och den här stressen och pressen och minutpassningen. De kanske kan ett minutpassat julbord kanske som de här HR-cheferna kan lägga in. Nej, men vad tänker du kring det där? Det är ju så här små gester liksom,
ja,
som
verkligen
betyder väldigt mycket.
Och man kräver inte så mycket.
Kärlek, inne på, liksom. Kaffe, ja, arbetsskor,
ja,
arbetskläder.
Verkligen, att bara få ha det okej på jobbet. Att slippa bli sjuk av sitt jobb och slippa vara helt slut när man kommer hem från jobbet. Kunna ha ett liv där utanför.
Man vill ju ha fler kollegor och bättre lön och inte ett julbord. Men för många andra grupper är ju inte det här ett val. Man måste ju inte välja mellan att ha en hygglig lön, en bra arbetsmiljö och kanske få en julköttbulle.
Jag brukar säga att att vara liksom ledare för en kvinnodominerat fackförbund är ju att hela tiden kämpa för självklarheter. Det är ju saker som är självklart på andra delar av arbetsmarknaden måste vi hela tiden ta
kläderna,
strid för.
Alltså kläderna.
Ja,
det är ju inte
kläderna,
klokt.
Skorna och ska vi få heltid, ja men då får vi ju räkna med att jobba på 7 olika ställen. Ska ni ha bort delat turer, ja men då får ni jobba fler helger. Det är inte bara att man kan få en förbättring, utan det ska alltid villkoras med en liten försämring också. Och det här blir ju väldigt frustrerande och provocerande såklart. Men jag tror ju att det handlar om, och det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om. Jag pratar om det, jag vet att många företrädare gör det ute på arbetsplatserna. Att vi måste bli bättre på att säga ifrån och faktiskt prata ihop oss på arbetsplatserna. För arbetsgivarna tar våra stora hjärtan och det här liksom, ansvaret som vi bär in i välfärdsarbetet. När man jobbar med människor i behov av vård och omsorg så gör man ju det för att man älskar det. Man har en yrkesstolthet, man vill göra allra bästa för den man är där för. Och arbetsgivarna utnyttjar det, för de vet att de kommer aldrig gå därifrån och bara lämna någon i sticket. Vi kommer alltid kunna pressa lite till, för de kommer springa lite fortare.
Man lämnar ju som inte ett barn sittande där liksom, ute gråtande i en obytt blöja. Liksom.
Och det är lite enklare att stänga av en maskin eller en dator och säga nej, men nu skiter jag det här, nu går jag.
Ja.
Men man gör inte det med en människa i behov av vård.
Man utnyttjar verkligen det där. Jag tycker det är jävligt stötande. Alltså, det, så här, och det sjuka är att liksom, det här händer ju nästan i tysthet. Alla vet att det pågår. Och så tar man sitt jobbskattadrag och liksom, det är någon sorts liksom, nästan, jag tycker det är som intellektuell korruption. Alla vet att det här behövs. Och alla, hälften av väljarna i alla fall, röstar för att sänka skatter istället. Men sen står man ju där. Och då är det för sent att ändra. Och men till slut, ja, jag tycker det är bara jävligt upprörande. Alltså en annan sån här grej som jag tänker på, det är ju som vi har drivit väldigt länge på Katalys, det är ju vinster i välfärden. Hur ser Kommunal på det? Vill ni också förbjuda skiten? Eller hur ser ni på det?
Ja, absolut. Vi har kongressbeslut på det och är helt emot vinster i välfärden. Det är ju helt, det är helt sjukt att man ska kunna ha aktiebolag. Och det är ju det vi har varit inne på. Att det går inte att ha liksom en vinstoptimering i att ta hand om människor som är i behov av vård och omsorg. Det, liksom, det borde säga sig själv.
Det, är så, alltså man, så det här är så intressant. Den här du är ju mer ekonom liksom än någon annan här på Katalys, Max, men den här nationalekonomiska teoribildningen som jag vill spränga inifrån, liksom, den här podden är liksom som en dynamitard liksom, mot den idiotin som det mycket till stor del är. Det finns massa bra vetenskap där, men många av de här teorierna är liksom idiotiska. Men om man tror att incitament, drivkrafter är på riktigt, om det är så att ett företag kan ta ut en större vinst genom att ha sämre betald, sämre utbildad och liksom stressad personal som gör ett sämre jobb för de som det jobb man nu ska utföra. Till exempel i skolan eller förskolan eller så. Att de skulle göra det. Och det finns inga begränsningar, det finns ingen kontroll egentligen, det finns inga kvalitetskriterier, inga bemanningskrav, inga utbildningskrav. Utan det är bara, om du kan leverera en sämre produkt som inte faller igenom i Socialstyrelsens kontroll, så kan du ta ut mer vinst. Då tror man enligt den nationalekonomiska regelboken att då kommer alla företag, eller många företag som inte då har med samhällskraven, att agera på det. Därför att det är deras skyldighet. Och så, men i det här fallet tror inte nationalekonomin att det spelar någon som helst roll.
Jag skulle nog säga att de flesta nationalekonomer i Sverige nog är emot att man har det här hybridsystemet som vi har nu med vinster i välfärden och att man ska agera som ett privat företag samtidigt som finansieringen helt och hållet är från staten, från den offentliga sektorn.
En kvasimarknad på något sätt.
Precis, det är en kvasimarknad. Så de som verkligen tror på marknadens förmåga att skapa kvalitet, de menar ju att det här är någon sorts halvvägs hybrid som inte funkar för att det är en kvasimarknad. Så att jag tror till och med att de flesta nationalekonomer är emot det här dagens system som det ser ut.
Så antingen vill de ha då kanske helt privatiserat och sänkt skatten och så får man köpa vad man vill. Det är ju liksom vi helt emot alla tre i den här studion. Mm. Eller så får man ha det offentligt och till och med de nyliberalerna. Alltså det här kan man inte ha i någon blandform.
Nej, precis.
För blandformen är liksom, det är ingen riktig marknad och det blir inte heller någon välfärd så att säga.
Ja, och de som står till vänster och socialdemokratin traditionellt har ju sett välfärden som ett sätt att avkommodifiera ekonomin, alltså med ett svårt ord, att skapa utrymme i ekonomin som inte styrs av vinstintresset och där alla har rätt till likvärdig vård. Det ska inte styra vilken plånbok man har, utan alla ska få likvärdig vård. Och det är ett sätt att flytta fram positionerna för demokratin i ekonomin. Och det är det som skalas tillbaka nu med när man låter privata intressen ta över. När man, som du sa förut, jag vet inte hur länge vi kan ha en universell välfärd om det fortsätter så här. Och det är väl många på högerkanten i politiken som har det som ett mål att se till att bryta upp det här allmänna välfärden och låta folk betala för den vård och omsorg de vill ha istället.
Och det är väl helt okej, men då får man vara ärlig med det. Då måste man ju säga att det är det här samhället vi håller på och bygger. Det är det här dit vi vill. Och så att medborgarna får välja.
Men de vill inte välja
men
det.
Men det vill man ingen välja och därför vill man inte säga det.
Utan det är liksom lite grodan i grytan. Att grodan sitter kvar i grytan och så höjer man temperaturen. Och så blir först blir det var trevligt varmt. Åh, ett härligt bad. Och sen plötsligt har man koagulerat och kokts liksom. Och jag tror medborgarna känner att om det var ett öppet, ärligt val mellan privatisera allting och så får det bli en klassfråga eller en plånboksfråga vad man väljer. Eller liksom höj skatten och försvara det gemensamt. Då skulle folk välja det gemensamt. Men man gör det här till ett val som aldrig behöver ut. Frågan ställs aldrig så. Det ställs aldrig ett val utan det är tusentals små val. Man kanske blir missnöjd med hur det funkar i den här äldreomsorgen som då är väldigt tidspressad. Man vill ha något bättre för sig själv eller för sin anhörig. Och då kanske man placerar, jag har ju snöat in på det här Silver Life som har funnits några år, som är det här privata av Per Jemison och alltså han äger Kunskapsskolan och Kreab och var med och bidrog till friskoleprocess, eller friskolesystemet och sen äger han friskolor. Men nu är han sedan några år tillbaka, nu är det säkert 15 år, in i den här äldreomsorgsbranschen. Och den idén är att då att likt friskolesystemet så ska man erbjuda, alltså biståndsbedömd liksom men lyx. Alltså den som kan betala ska kunna köpa sig ett bra, riktigt bra äldreboende. Kanske man säljer en villa i en fint område. Man säljer en villa, man har massa pengar. Man är 80-75 år. Och så kan man då flytta in i en ganska, nästan som där på Öland. Ett välfungerande privat då, lyxigt. Man betalar ju själv massor emellan. Jättehöga hyror och så vidare. Men i botten så är välfärden då biståndsbedömd. Man får liksom servicen då. Av kommunen i grunden betald. Och då vet ju alla som har anhöriga så, ja det kanske är en duschning i veckan, det är ingen promenad och så vidare, men det kan man då köpa till. De här liksom lite välbeställda pensionärerna kan liksom mitt i välfärdens hjärta, i liksom i princip i skattefinansierad välfärd.
Det händer idag.
Ja. Då kan man köpa till. Jag vill att min mamma ska duscha två gånger, jag vill att det ska vara varmvattenduschen, jag vill att hon får en konjak till söndagssteken, jag vill att hon ska ha det bra. Och då, det är det här som är det förrädiska. Då minskar ju också trycket från de här grupperna på att den gemensamma välfärden, den där biståndsbedömningen, det blir ganska oviktigt för dem. För de kan alltid lägga till. Men så finns ju jävligt många i vårt land, vanliga knegare, som aldrig kommer kunna lägga till en spänn, utan är fast då. Och det var ju som socialdemokratins grej, var att alla skulle få en bra välfärd. Ingen skulle behöva lägga till.
Och det är det här som jag menar med att jag är orolig på riktigt för att vi håller på att bryta isär. För det händer idag att välbärgade anhöriga köper uttjänster så att min mamma får en promenad som jag vet att personalen inte hinner ge henne annars. Och de andra får inte det. Så det här liksom, och det blir ju bara mer och mer. Ju mer man ser att välfärden levererar inte det jag förväntar mig. Jag betalar jättemycket skatt men jag får ändå inte det jag förväntar mig. Jag måste köpa till extra tjänster. Vad fan ska jag betala skatt för?
Och de har ju fått sänkt skatt. Så man har en situation där ganska stora grupper, absolut en minoritet, men stora grupper har relativt sett mycket pengar. Och framförallt får de då skattesänkningar hela tiden. I andra änden av Köping, en annan del av Köping, så blir välfärden lite sämre, lite mer urholkad, lite stressigare. Kanske inte ens man får någon bistånd. Man får ingen plats på ett äldreboende. För att det är 5 års kö. Under 95 år så är man inte, kan man komma. Alltså det är 95-åringar som inte får plats på äldreboenden. Okej, den här personen är född liksom på 20-talet, 30-talet. Vet inte om att Agda eller Bertil här någon gång förmodligen så kommer ett antal personer behöva äldre. I Stockholm här, jag satt i kommunfullmäktige, då var det samma möte, så sa man ena beslutspunkten att vi kommer ha en jättepuckel av äldre här 20, 30, 40, 50. Hur ska vi klara välfärden? Nästa punkt på dagordningen, försäljning av 7000 lägenheter i äldreboenden. Hur är det möjligt? Alltså hur fan tänkte ni? Man har ju sålt jättemycket äldreomsorgsplatser och gjort om dem till bostadsrätter och så vidare. Alltså så här, men just den här grejen att i grunden, det är en sån här PMSON eller de här privata äldrebolagen och så, eller förskolor, liksom privata saker. Jag tror framförallt att det här är äldreomsorgen. Just den här grejen. Det de exploaterar är ju grunden egentligen omsorg om sina anhöriga, omsorg om familj. Det är ju gott. Alltså att människor bryr sig om sina barn, sina föräldrar, sin partner. Det är ju kärlek till människorna. Men i det välfärdssamhälle vi vill ha, eller som fanns kanske på 70-80 i början på 90-talet, då var ju det en del av det gemensamma systemet. Alla, även de fattiga, de som inte hade några barn och inga pengar, kunde också få det. Och nu blir det en privatsak. Det är för jävligt.
Det är det, verkligen. Det är för jävligt.
Det här är det viktigaste tycker jag.
Ja, verkligen. Och det är det här som gör att det kommer att dras isär och det kommer att bli stora skillnader om man inte gör någonting åt det här. För att vi är på väg åt helt fel håll. Och det kommer bli ifrågasatt om vi ska betala skatt och man kan köpa sig till tjänster.
Ja, men till slut blir man ju själv. Vad fan ska, om personen liksom drabbas av detta och man har liksom kanske resurser. Vem, alltså det är det här verkligen, alltså vem skulle låta av ideologiska skäl eller någon principskäl, om din mamma eller pappa inte får ett bra äldreboende, du har massa pengar för att du har sålt en bostad eller är högavlönad och för lågt beskattad. Den låga skatten gör att inte välfärden räcker till alla pensionärer, inklusive din pappa. Då betalar man ju. Det är som att man säger till någon...
Som individ måste man det.
Som individ gör man det. Det är ju fångens dilemma. Och ingen individ kan ju bestämma att vi höjer skatten till liksom för alla. Så det måste ju vara politiska alternativ.
Det måste vara en politisk vilja. Ja. En politisk alternativ med en tydlig inriktning på att vi ska ha på riktigt en jämlik välfärd som är generell och likvärdig för alla. Det har ju en annan baksida också om att ju mindre man ser att välfärden levererar, desto mer måste jag själv kliva in och det är ofta kvinnorna som får göra det. Så det är risken är ju att
ofta
vi går på
välfärdsarbete som på eftermiddagen får ta hand om sin egen mamma.
Eller går ner i deltid för att också ta hand om sina äldre föräldrar eller barnen, att man inte är ute och förvärvsarbetar lika mycket som vi nu har kämpat för att komma till, att både kvinnor och män ska vara ute på arbetsmarknaden likvärdigt mycket. Så att det kan få jättestora konsekvenser.
Max, du hade någon grej om socialtjänsten som du snackade om förut.
Ja, det är också en sån sak som det känns så dumsnålt att spara in på. Att socialtjänsten är ständigt underbemannad. Och i rapport här så skriver ni att jag tror det var hälften av socialchefer säger att de i många fall inte kan ge de insatser som individen har rätt till. Och att man ofta väljer insatser som man vet är olämpliga, men de är billigare, så därför tar man dem. Och det är ju också någonting när man tänker på kriminaliteten. Att spara in på socialtjänst, det måste ju vara det dummaste man kan om man vill stoppa rekryteringen till gängen. Alltså att det är ofta att man läser i tidningen, nu senast det här med att gängen rekryterar folk på HVB-hem. Att socialen visste vilka de här var som var i riskzonen, hade koll på dem, men har inte kunnat göra några insatser för dem, utan de får stå och se på när de här dras in i gängkriminalitet och till sist så hamnar de i fängelse. Det blir väldigt dyrt för samhället i både liksom rent hur mycket brott de begår, men också pengamässigt. Så att, varför satsar man inte hårdare på det?
Mm. Ja, det kan man verkligen undra. Både socialtjänsten, men jag tänker också ännu mer förebyggande i förskolan och skolan. Så att alla de tre delarna är ju, menar man allvar med att förebygga, att se till att vi får barn och unga som blir starka och trygga individer i det här samhället som kan bidra på ett bra sätt, då ska man ju satsa på förskolan, på skolan och på socialtjänsten. Men just nu så skärs det ner på alla de tre delarna. Barnskötare varslas, elevassistenter, lärarassistenter, fritidsledare försvinner. Och socialtjänsten går på knäna. Så att det är ju liksom helt tvärt emot det man säger att man vill göra. Så att det här blir återigen en sån här, man säger en sak och sen så gör man en annan sak. Och det är ju människorna ute i kommunerna som ser att det här hänger ju inte ihop. Det är ju ingen politiker, vi kan ju inte lita på vad någon politiker säger, för att det blir ju helt tvärtom i verkligheten. När jag är orolig för min ungdom som börjar umgås med fel personer och jag ringer och vill ha hjälp, så får jag inte det. Och det är ju otroligt sorgligt. Det är ju en stor tragik
för jättemånga. Och sen säger till och med polisen säger att när vi kommer in, då är det ju för sent. Det är förskolepersonalen, det är motsvarande grupper. Och det har man ju alltid vetat. Förskolepersonalen har ju kunnat sagt liksom, så länge till Hedenhös, att vi kunde se redan i treårsåldern, och säkert ana kanske också på det sociala sammanhanget runt barnen, liksom vilka som var på glid eller skulle kunna hamna på glid. Och att inte agera då, alltså en fängelseplats kostar väl om dagen nästan vad en förskoleplats kostar i månaden. Alltså det är liksom...
Och de HVB-hemmen, jag fick höra för några veckor sedan att det är 7 kommuner som har HVB-hem i egen regi. 7 kommuner. Resten är på privata marknaden.
Ja, och det är ju här köper det, och det är väl till och med maffian som driver en del HVB-hem,
gissar jag. Ja, visst, de är där och rekryterar.
De äger ju domstolar.
Ja, det också. Ja, jag tror man måste tänka, eller kanske... att vi måste bli bättre kanske på att argumentera lite för just vilket värde välfärden skapar, vilket ekonomiskt värde också. Det är inte bara så att man måste ösa in en massa skattepengar och att det är någon sorts lyx som vi unnar oss att ha välfärd, utan varje välfärdsarbetare ser ju till att dels att samhället undviker en massa skador och man kan hindra folk från att bli kriminella. Men även så varje välfärdsarbetare som tar hand om ett barn eller låter ett barn gå i skolan, de ser ju till att en förälder kan gå ut och jobba på arbetsmarknaden. Det är därför vi har så hög sysselsättning i Sverige, att kvinnor jobbar i så hög utsträckning, att vi kan ha en stor arbetskraft för att vi har organiserat så att välfärden tar hand om barn.
Verkligen, det är det som är så fint med solidaritet, att man gör det både för sin egen skull och för andras skull. Man gör det även av egoistiska skäl, för att jag ska få det bättre, för att jag ska ha en trygg kommun att bo i, för att de jag möter ska vara trygga individer och för att mina anhöriga ska kunna ha det bra när de behöver det. Det är ju av egoistiska skäl, men också för att alla andra ska kunna få likvärdig trygghet.
Ja, alla använder ju välfärden vid olika tillfällen och man vet inte idag om man behöver den imorgon eller övermorgon eller om 15 år. Så att man lurar sig själv om man tror, och det är ju inte medborgarnas fel. Jag tycker framförallt vänsterpolitiker och vi som jobbar med opinionsbildning, vi borde lyfta fram det här mycket mer. Men jag tänker så här, en sån där grej som jag aldrig kan glömma och aldrig kommer glömma, det är liksom politikernas löften som jag trodde var på allvar efter coronapandemin. Att nu, det här får aldrig ske igen och vi ska reparera det här, vi ska liksom bemanna upp, vi ska... Vad blev då de där löftena? Känner ni att de har hållit dem eller glömde de lite grann att de hade lovat att reparera välfärden?
De glömde det totalt. Det har inte hänt någonting, skulle jag säga.
Jo, de har dragit ner statsbidragen igen,
ja,
va?
Ja, precis. Det har gått åt fel håll. Det har inte blivit några stora förbättringar överhuvudtaget. Och precis som du säger, jag trodde också att någonstans så kommer det här, det kommer hända
det
någonting.
Det går inte att glömma bort det här.
Det går inte. Och alla partier, oavsett färg, sa att det här behöver vi verkligen prioritera. Det här måste vi göra någonting åt. Men sen till valrörelsen så var det andra saker som var mycket viktigare, som bensinpriset och annat. Och då pratades det inte om det längre. Och det är otroligt provocerande att alla pratar så väl. Och jag får ju ofta höra att jag generaliserar och svartmålar välfärden.
Fortsätt med det.
Och jag skulle älska att slippa göra det. Jag vill ju jättegärna slippa göra det. Men så länge man försöker locka personal genom minutstyrning, delade turer, underbemanning, lågavlönat, varannan helgjobb. Alltså,
ja, men
allt
det där är ju inte klokt. Varannan helg i löpande schema.
Absolut.
Och det går inte, alltså, jag gjorde en film för nu kanske 3-4 år sedan, 5 år sedan kanske. Vi åkte runt, vi krävde 10 miljarder till välfärden. Det var när det var S-regering. Till slut blev det. Men det var borgarna och vänstern som gick ihop om det. Tyvärr, va? Men det blev i alla fall exakt det vi ville blev genomfört några månader senare. Men då var vi, jag kommer inte ihåg nu var vi var någonstans, men vi var och pratade med dina medlemmar, undersköterskor. Och då sa den ena kvinnan, ja men jag ska nog sluta. Hon hade jobbat i 30 år, liksom. Varför ska du sluta? Och då berättade den här personen att hon hade jobbat typ 27 år eller 25 år eller sånt där som undersköterska i, jag tror det var äldreomsorg. Och så hade hon sagt att om 6 månader ska min dotter gifta sig i England. Så då behöver jag vara ledig på torsdag, fredag och helgen som jag har på schemat. Och hon fick nej. Och då sa hon upp sig. Och så blev hon anställd av något bemanningsföretag. Och så jobbade hon på samma ställe men kunde då styra sig. Det där är ju inte, alltså det låter ju faktiskt inte klokt. Alltså det är ju helt sjukt. Och jag tycker hon gjorde helt rätt. Hon borde gått på dagen. Men vad är det här? Alltså, det är ju helt, alltså för... Hej, om sex, jag vill åka på min dotters bröllop. Alltså åk nu, dra. Alltså, åk om det är så din dotter ska panikgifta sig om 5 minuter på rådhuset. Åk, gå och gör det du måste. Men det fanns förmodligen inga resurser och otroligt dålig ledning då.
Och det är för att man planerar sin verksamhet utan några som helst marginaler hela tiden. Och nu börjar vi prata om beredskap, att vi ska liksom ha välfärd som kan stå upp i både pandemier och i kris och i värsta fall krig. Och vi kan inte ens bemanna en vanlig tisdag. Liksom,
men utan tisdag, att, soligt väder. Man har, varje semester är det kris. Varje liksom, julledighet är det kris. Och krisen hanteras ju ofta av att personalen bryter sin planerade ledighet. Inte får vara med sin familj, inte får någon återhämtning. Och det gäller ju inte bara kommunalmedlemmarna utan det, och era branscher. Utan det är även liksom, sjuksköterskor, läkare och folk liksom, i hela välfärden. De här delarna som inte kan stänga ner. en sån här absurd grej, jag tror jag har sagt i podden någon gång. Det här var 2022, då pratade jag med en professor på KI. Det här var så när Ukraina-kriget hade pågått i knappt ett år. Då sa han så här, ja du får kolla det här innan du skriver om det. Och nu skriver jag inte om det så jag behöver inte kolla det. Men han sa så här att så vitt han visste, han var för detta hög professor på KI, suttit Nobelpris liksom utdelning så här. Han sa så här, så vitt jag förstår har det aldrig funnits färre lediga vårdplatser en enda dag i Kiev storsjukhus sen kriget började än i Stockholm. Och så han, du skulle kunna skriva att Region Stockholm skulle alltså kunna flyga ner om det var säkert luftrum. Flyga ner en vanlig tisdag så har de alltså ledig vårdkapacitet på Kievs sjukhus och kan ta benbrott och hjärtklaffar och grejer. Det är ju inte klokt. Vår välfärd är så otroligt nerkörd, alltså som nerskavd liksom ner i köttet ja, liksom, och att det finns ingen marginal.
Nej, och i sjukvården, det är ju inte själva vårdplatserna som saknas, utan det är husen personal som kan liksom bemanna de där vårdplatserna och ta hand om patienterna. Det är det som saknas. Men det är ytterligare en väldigt provocerande sak, det är ju att den här kompetensförsörjningsutmaningen som alla vill prata om, att det är välfärdens största utmaning med kompetensförsörjning och det är som personalbrist. Alltså skulle man mena allvar med det så undrar jag ju varför man inte gör någonting rejält åt det.
Nu när de har personal som slutar.
Alltså det är så, man blir så förundrad, för jag tror ju verkligen att om det hade varit på en industri till exempel och man hade haft sådana stora personalutmaningar där man har de högsta sjukskrivningarna på hela arbetsmarknaden och personal går ner deltid för att de inte orkar, då skulle man ju göra någonting rejält åt det. Men i välfärden bara låter man det vara. Och sen har man mage att säga att det är personalbrist. Det är inte personalbrist. Det är brist på bra arbetsvillkor, det är brist på bra arbetsmiljö och det är brist på bra löner. Det är därför som personal inte orkar och vill jobba kvar och som fler inte söker sig till de här yrkena. Så kan man ta tag i det på riktigt, på allvar, då kommer det här kunna förändras.
Mm. Det kanske är en lite kontroversiell fråga, men jag tänker på det här med att vården till exempel är så samhällsviktig institution så att man inte får strejka. Vad gör det för arbetsvillkoren att man inte får gå ut i strejk?
Ja, nej, men det är klart att det är återigen att bli tagen för given. Och det är klart att vi inte kan ta ut varenda kotte, men vi har ju haft strejk och konflikter i offentlig sektor och man får plocka ut kanske nyckelpersoner som har olika roller som ställer till det väldigt mycket för hela kedjan och sen får vi ha sympati och strejker från andra håll. Det är ju så vi liksom kan mobilisera. Sen har vi de här med övertidsblockad och nyanställningsblockad och sånt där. Så man får ju försöka hantera det så gott det går. Men det är klart att det är ju hela tiden, vi ska alltid finnas där oavsett vad som händer, så måste vi alltid stå där. Och det utnyttjas istället för att det hyllas och värdesätts.
En fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Om jag är liksom ute på ett fackföreningsmöte och så är det lite segt där efter lunchen kanske. Jag kommer inte igång riktigt. Om jag då lyfter frågan om kortare arbetstid. Och det kan vara förtroendevalda i Metall eller Pappers eller liksom Byggnads eller Kommunal väldigt ofta. Då går de igång. Det går som en rusning. Det är nästan lite som Mamdan i New York-känsla. Det är helt sant. Alltså det är verkligen som ett partytrick i fackföreningsrörelsen. Och det är så här, och det kanske är så att vi sitter på en tankesmedja, vi har ganska fria tider. Vi har ju dessutom säkert 38,5, jag vet inte vad vi har, 37,5, 38 timmar i vårt kollektivavtal. Precis som de har på Svenskt Näringslivskansli. Och ni har säkert liknande. Tjänstemän har ofta lite så här. Men så här, för vanliga knegare, inte minst i schemalagda yrken, där man, alltså arbetarklassen som måste vara på jobbet, och det finns också andra tjänstemannagrupper, poliser och sjuksköterskor som måste vara på jobbet och utföra sitt arbete, bussförare och så vidare. Det här är ju en jättefråga. Det är den viktigaste frågan. Alltså nu pågår ett arbete i LO, jag vet att det är liksom komplicerat, man har olika strategier, alltså det här är liksom lite grann minerad mark liksom. Jag kom på det nu liksom att vi borde. Men hur ser Kommunal på den här frågan? För jag måste säga att jag tycker i grunden att det är liksom det är en sån självklar vinnarfråga för arbetarklassen och för partier som vill vinna arbetarklassens förtroende. Så att jag blir nästan lite frustrerad. Herregud, om Magda skulle gå till val på det här, då vinner vi, då får vi egen majoritet till vänster. Vad tänker du?
Nej, men jag håller med om att det här är en fråga som verkligen engagerar den och
du
karensen.
Du har samma erfarenhet, va?
Ja, arbetstidsförkortning och karensen, det är de två liksom politiska frågor så där, som verkligen engagerar allra mest. för det är så tydliga orättvisor. Och det är precis som du säger, det är inte nog med att man måste då vara på jobbet hela tiden, inte kan jobba hemifrån. Man har också en väldigt oflexibel arbetstid. Inom tjänstemannayrken så kan man kanske ta en lite längre lunch, uträtta lite ärende på stan, gå flexa ut lite tidigare för att vara med på något kvartssamtal eller gå till tandläkaren. Och så här. Men
man
det
frågar
går ju,
inte ens någon.
Nej, utan man bara gör det för att det löser sig i slutändan. Och det här står man ju helt utan. Men arbetstidsförkortningen är ju enorm och vi har ju kongressbeslut på att vi ska driva den. Vi, 2022 så fick vi ett ändrat kongressbeslut från att det skulle vara en vision till att det skulle vara ett mål. Och det gjorde ju att vi satte fart mer i frågan och skrev rapporten som ju Hampus hos oss har,
han har varit
med mycket i många jättebra. Olika forum och pratat om. Och även på LO-kongressen så blev det ju en väldigt stor fråga. Och det som skiljer sig mellan LO-förbundet, alla tycker ju att arbetstiden ska sänkas för arbetare i Sverige. Det är vi helt överens om. Det är väl liksom frågan om hur. Och nu har vi ändå enats om att vi ska testa först förhandlingsvägen. Och vi från Kommunal tycker att det är bra om vi gemensamt kan flytta fram positionerna. Så att även vi som då kvinnodominerade branscher och förbund framförallt som har svårare att göra det på egen hand i våra branschavtal kan göra det med gemensam kraft. Så det är någonting som vi hoppas på. Så får vi se vad motparten säger. Vi har ju en sån också som ska vilja förhandla. Men nu har de ju sagt att det är förhandlingsvägen som ska gälla och inte någon politisk väg. Så då får vi väl se om de lever upp till det.
Är du optimistisk?
Jag är optimistisk på att vi ska inom LO ska kunna komma fram till vad vi vill och att vi ska då göra det vi har sagt att vi ska göra. Men sen får vi se hur Svenskt Näringsliv och de andra parterna ställer sig. Men vi från Kommunal har ju också ett kongressbeslut på att vi ska gå bägge vägarna.
Och det har väl egentligen LO också?
Ja, det har vi.
Om man har läst
det har vi.
Beslutet.
Absolut. Så att funkar inte förhandlingsvägen, då ska vi driva den politiska vägen.
Att man vill vårda så att säga, den svenska modellen då, att parterna tar ansvar för stora delar av arbetsmarknaden i praktiken, lagstiftning och regler. Och, och det har ju skett massa avträden på högerkanten, men näringslivet har fått hjälp av borgerliga partier för att paja saker för arbetsplatsen. Och sen har man rapporterat det där i centrala avtal sen efteråt. Och ni vill hedra det här. Det liksom hedrar ju fackföreningsrörelsen att man vårdar verkligen, till skillnad kanske ibland från arbetsgivare och borgerliga partier framförallt, så hedrar man den här modellen väldigt, väldigt långt. Att man inte vill gå fram med, om det blir en rödgrön majoritet så kan de lagstifta. Man vill inte ens hota med det, utan man vill köra det här. Och det, får ni utdelning på det så är det ju mycket bättre. Men jag menar att ni, det hedrar ju facket att ni kör, att LO-facken alltid hedrar den svenska modellen. Är de andra lika hedersamma?
På den andra sidan? Ja, det får vi väl se nu då. När det väl kommer ut en förhandlings.
Ni kan ju kräva att vi vill egentligen bara ha samma villkor som de anställda på Svenskt Näringslivs kansli. Vi vill ha downfelt-tid.
Ja, men precis.
37,5 timmar eller 38 timmar.
Och i välfärden så vet vi, det finns ju lokala där man har sänkt arbetstiden. Och det har ju varit många gånger arbetsgivarinitiativ. Inte ens liksom någonting vi har fått lov att strida för att man ser att man löser bemanningen på ett mycket bättre sätt. Och man ser till att folk vill
får
jobba.
Heltid och får heltid på deltid.
Och vill jobba i de här branscherna. Man hade svårt att söka eller få personal som sökte sig till en hemtjänstgrupp. Men vi provar att sänka arbetstiden.
Vilken enorm, liksom, alltså kortare arbetstid med bibehållen lön. Vilken otrolig konkurrensfördel för den kommun, arbetsgivare som använder det för att rekrytera.
Speciellt på orter där man har väldigt stor konkurrens från andra branscher.
Då kan man locka från industrin till det med.
Jag var uppe i Norrland och där sa de att det jobbar ju fler utbildade undersköterskor både i gruvan och på Coop än vad det gör i hemtjänsten.
Utbildade?
Ja, och då, men vad skulle göra att man sökte sig tillbaka till hemtjänsten? Ja, lite högre lön och en arbetstidsförkortning. Och tänk, ja, hur svårt ska det vara?
Det är inte rocket science.
Nej, och istället så behöver man nu ta in bemanningsföretag av undersköterskor med tredubbelt så hög lön.
Ja, i alla fall så att det är liksom tredubbelt så hög kostnad.
Ja, men
är lönen också högre?
Ja, de får högre lön. Alltså från, då är det privata bemanningsföretag. Som ju, men
det är, jävligt,
det är helt ologiskt.
Men finns det inte en risk att med förhandlingsvägen jämfört med lagstiftningsvägen, att om man förhandlar måste man kanske förhandla bort någonting? Alltså kanske man får avstå löneutrymme om man, alltså i utbyte mot kort arbetstid. Alltså att det kan bli en sämre lösning i slutändan än om lagstiftning hade gällt. Att man bara säger, nu är det bibehållen lön och kort arbetstid.
Mm. Jag som politisk strateg, liksom, det här är liksom, jag känner ju så här att om man hade varit liksom valstrateg åt Magdalena Andersson och de rödgröna, gå till val på 35 timmars vecka, fullt genomförd 2031. Det hade ju varit, alltså det, här, alltså, det finns ingenting som alltså, engagerar unga människor också. Alltså era medlemmar, det går ju, alltså, det är verkligen så här, jag önskar er all lycka till och att liksom, ni driver det här hårt och liksom med stor framgång, för det är så jävla viktigt.
Det
är som frihetsfråga.
Mm. Ja, det är verkligen en sån här provisorisk utopi som Ernst Wigforss pratar om, att man kan sätta upp mål som framstår som rena utopier, men som man sen faktiskt förverkligar. Alltså på 50-talet så jobbar man ju på lördagen också. Då är det en arbetsdag. Man
och det gick inte att ändra.
Nej, och sen så, alltså bara den förändringen att få en, att helgen får en dag till motsvarande, eller att arbetsdagen blir 2 timmar kortare. Alltså det är ju en enorm skillnad.
Jag menar alla som idag tvingas springa från, alltså jag menar så här, tjänstemannagrupper, där kan man ju ofta någon då gå tidigare och hämta. Förskolorna vill ju ofta att man ska hämta ganska tidigt. Hur fan får dina medlemmar ens, hur kan man kan inte hämta klockan 3:30-4 om man är undersköterska, ensamstående med barn, kanske har en timmes resväg, jobbar heltid. Och man måste jobba heltid då för att få ihop till de här stigande hyrorna, stigande elpriserna, jättehöga matpriser, SL-taxan går upp. Alltså det är liksom, det finns, alltså det måste ju vara som att man är, man måste ju känna sig som ett jävla skruv. Om man är, många av era medlemmar, ensamstående föräldrar med höga hyror, låga löner och så här, kanske tvingad till deltid. Det måste ju vara som ett jävla skruvstäd. Där om någonting spricker här, jag kan inte jobba, jag blir sjuk, hyran höjs, förskolan stänger en dag. Hur fan får man ihop?
Mm. Mm. Nej, men det har ju själv jobbat som personlig assistent och levt i den där med att man går och lägger sig med magont och har svårt att sova, och jag har ständigt dåligt samvete att man inte kan göra allt det man vill. Och jag träffar jättemånga medlemmar som lever mitt i det där. Som får knappt att gå ihop med att sätta bra mat på bordet hela månaden fast man jobbar heltid inom välfärden. Som inte kan köpa ordentliga vinterkläder eller låta barnen gå på de fritidsintressen man vill. Och det är ju, så ska vi ju inte ha det. Och jag tycker inte att någon ska behöva ha det så, men det är ju helt orimligt att någon som jobbar heltid inom välfärden ska liksom behöva ha ångest över att kunna liksom försörja sin familj. Och man ska kunna göra det själv. Man måste ska inte liksom behöva heller vara i en relation som kanske inte är bra ens, som är destruktiv, utan man ska kunna klara sig själv på sin egen lön och försörja sig själv och sina barn och ha ett bra liv. Det är liksom inte så jättemycket begärt ändå.
Vi får fixa det, eller hur?
Ja, det gör vi.
Tack Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal, för att du kom hit.
Tack så mycket.
Fortsätt med att lägga in synpunkter och idéer till startapressarna@katalys.org. Om du skulle vilja stödja oss ekonomiskt eller teckna dig för vårt nyhetsbrev utan ekonomiska incitament, så hittar du allt på katalys.se. Kolla in och prenumerera om du inte redan gör det på vår nya podd Avgå alla, som Anna Green säger, på YouTube, och den finns också på Spotify. Prenumerera så får du en flash kanske i telefonen eller datorn när vi sänder live varje tisdag och torsdag. Jag heter Daniel Suhonen och vid min sida idag från redaktionen Max Järnek. Och glöm inte att ekonomi är politik, även i välfärden, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.